Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Hasse och hundraåringarna. Idag heter min gäst Sven som berättar om sitt spännande liv. Jag vill rikta ett tack till Daniel Ekberg som alltid gör ett väldigt bra jobb med klippningen. Ett tack till Henrik Nyblom också för vignetten. Och såklart ett väldigt stort tack till min partner i det här, Attendo. Ha nu en riktigt trevlig lyssning. Ja, då sitter jag i Täby hemma hos Sven.
Ja.
Tack så mycket för att jag får komma och hälsa på dig.
Ja, tack för själv. Tack.
Hur står det till?
Jo, alltså trots ålder och trots krämpor så är jag på gott humör och det går ganska bra tycker jag.
Ja, det gör det.
Jag har lite tarmar kvar så.
Jag vet här, innan vi satte på inspelningen här så hann du nämna att du är född 1919.
Ja, det stämmer.
Var någonstans är du född?
Ja, det var i Stockholm på Roslagsgatan som jag föddes i min fars fastighet. Där föddes jag.
Det där är häftigt för att jag bor nu, jag bor på Rådmansgatan.
Ja, ja.
Precis nere, alltså Birgalsgatan.
Ja.
Så det är väldigt nära Roslagsgatan.
Ja, det är det.
Ja. Hur är dina minnen som ung pojke av Stockholm på den tiden?
Jo, Stockholm var ju väldigt stort för mig som pojke där.
Ja.
Vi bodde väl där till jag var 6-7 år. Sen flyttade vi upp i Vasastan.
Ja.
Ja.
Fanns det rivalitet mellan de olika stadsdelarna som man har sett på gamla svartvita filmer och sådär?
Och den stadsdelen på Roslagsgatan längre ut kallas för Sibirien.
Jag har hört talas om det, men jag vet inte historiken kring varför det gör det faktiskt.
Ja, du vet att utanför Roslagsgatan, då var det ju vildmark bara.
Nej, det kan man inte ens föreställa
det
sig.
Det kan man inte tro det.
Nej.
Så vi var ju där och lekte lite grann där.
Men var det därför det kallas Sibirien? För alltså bortom där så fanns ingenting?
Nej, det var Sibirien kallades det för.
Okej.
Ja.
Men, och sen flyttade du upp till Vasastan?
Sen flyttade jag upp till Vasastan och bodde på
Stantiksplan.
Ja, just det. Vid Vasaparken lite längre fram.
Just det.
Ja. Och där bodde vi i flera år. Och där kom jag, då gick jag i skolan. Och då fick jag umgås med kamrater. Och så mycket jag minns så var vi ett gäng där och hade väldigt roligt och trevligt, kommer jag ihåg.
Men vad gjorde ni då om vi tänker när du var ung då?
Ja, vi sparkade ju boll.
Den där bollen, den har funnits med.
Vi var i Vasaparken väldigt mycket.
Ja.
Och redan då kastade vi ögon på flickor naturligtvis.
Alltså det var tidigt.
Det var tidigt, ja. Ja, det var tidigt. Ja, och vad ska jag säga mer, vad vi hade för oss. Jag bodde väl där i 6-7 år innan familjen flyttade ner till Birgalsgatan.
Okej, så du var 6 år då när ni flyttade från Sibirien och sen 6 år, så du kanske var i 12-13 års ålder då?
Ja, kan man säga ungefär, ja.
Så du började komma upp i tonåren?
Ja, ja.
När ni flyttade till Birgalsgatan?
Just det.
Vilken skola gick du i?
Jag gick i Stockholms samgymnasium.
Mm, det finns och, inte kvar va?
Ja, och sedan så kompletterade jag kurser i borgarskolan. Jag var ingen plugghäst,
nej,
kan jag säga.
Nej.
Och jag tyckte inte skolan var så rolig. Men jag tränade mig igenom det där i alla fall. Sen så började jag efter det.
Ja.
På ett rederiföretag som heter Rederiaktiebolaget Svea.
Ja.
På i Gamla stad.
Gamla stad,
ja. Ja, just det.
Hade du några tankar som ung Sven på den tiden, kanske när vi pratade om honom, vad du ville göra? Pratade ni ungdomar, hade du några drömmar om framtiden, vad du skulle vilja jobba med?
Ja, jag var väl ganska förvirrad, måste jag säga. Jag hade intresset utan lite av varje,
ja.
Så det var inte något speciellt. Men min far sa till dig, du får bestämma vilken väg du vill gå.
Ja.
Och då började jag på Rederiaktiebolaget Svea som ligger på Skeppsbron.
Ja.
Där var jag ett par år och då tyckte ledningen där att jag skulle lära mig engelska.
Mm.
Så då skickade jag mig över till London och där gick jag på ambassaden på skolan som heter Swedish Chamber of Commerce.
Just det.
Och lärde mig engelska. Och det var ju nyttigt.
Om jag får backa bandet lite grann. Du berättade att din far sa att Sven, nu får du välja väg.
Ja. Han var skeppsredare där blev det.
Han var det? Okay.
Han var skeppsredare.
Men lyssnade du då? De orden som din... Var det viktigt vad din pappa sa?
Jo då. Mm. Visst, han ville egentligen att jag skulle bo i en speciell sjöfartsskola.
Ja.
Att jag skulle lära mig allt om sjöfart.
Mm. Var du intresserad av sjöfart?
Och jag prövade in där. Men då sa de det, att det är bättre om du kan engelska.
Uh-huh.
För det var mycket, kursen var mycket på engelska. Och det var anledningen till att jag skickade över till London.
Men det låg väl mycket i det, att språket var viktigt?
Ja, just det.
Hur var det att komma till London?
För det här det var mycket trevligt.
Ja. Men det måste ha varit ett äventyr.
Jag bodde hos en underbar familj. Och jag blev ju lite sådär English minded, kan man säga.
Ah.
Ja, och jag jobbade på ett mäklarkontor, sjömäkleri, som hette Gävle och Company. Det var ett norskt företag. Men min far hade de som mäklare i London. Och därför så gjorde jag min praktik där.
Okej, och jag måste bara fråga, vad gjorde de konkret då? För jag är inte så insatt i den branschen. Alltså.
Ja, alltså mäkleri. Ja. Då mäklar man laster till båtarna.
Just det.
Och till och med försäljning utav fartyg.
Just det.
Problem.
Okej.
Det var den banan jag skulle in på.
Kände du att det här var någonting som du ville göra i framtiden?
Ja, medan jag var i London så var det en brasiliansk storskeppsredare som kom och hälsade på. Och det här var 1938.
Mm.
Och han blev på något sätt förtjust i mig, så att han tog ut mig på lunch.
Ja.
Och då sa han, skulle du ha lust att komma över till Brasilien och hjälpa mig på kontoret, sa han.
Oj.
Och det var ju en utmaning det där. Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Jag hade min familj hemma. Och jag sa, tänk på det där dagen. Så innan jag får tillbaka så kanske du har ett svar. Och jag talade med min familj och då sa Sven, det är långt borta. Ja, och vi vet inte vad som händer. För redan då var det lite oroligt i Europa.
Just det, för då, du säger 38, att, ja verkligen
så
oroligt.
Att, jag valde familjen.
Ja, du gjorde det.
Så jag åkte hem igen.
Du gjorde det.
Och det förstod han. Men hade jag åkt med honom så hade jag varit där över hela kriget.
Ja.
Så hade det varit.
Först. Ja, ja man... det är intressant när man tittar tillbaks. Och man behöver ju inte heller vara gammal, men man vet att de besluten som man fattar kan ju ha oerhörda konsekvenser, ja, det har konsekvenser i framtiden.
Ja. Ja, det har.
Så du i 20-årsåldern ungefär bestämmer dig att, för det här, jag menar, att få ett erbjudande att åka till Brasilien på den tiden måste ju ha varit helt unikt.
Ja, det var en sensation.
Ja.
Och det vakte ju naturligtvis intresset och om jag skulle gå och ta den risken.
Jag förstår det.
Ja, ja.
Jag måste backa bandet lite grann också. För att din far berättar jobbade som skeppsredare.
Ja.
Och din familj, om man tittar på din mamma och din pappa, vad gjorde de? Vad var ni för familj? Var ni...
Ja, alltså... min far, hans far, kom från Wien.
Ja.
Scheja, namnet kom...
Så det är ett österrikiskt namn?
Österrikiskt, ja. Ja. Och han kom upp tillsammans med... på 1850-60-talet tillsammans med Sachs, som var chef på NK, Leia och Bonnier.
Mm.
De kom upp...
Det är familjenamn vi känner.
Bonnier stannade kvar i Köpenhamn och öppnade ett... bokförlag, och Sachs blev chef på NK, och Leia hade, vet jag om du kommer ihåg, men Leia hade många affärer överallt i Sverige.
Just det.
Ja. Så där var upplevelsen till.
Men kan man säga att den familjen som du växte upp i, hade det gott ställt i Stockholm på den tiden?
Det kan man säga. Ja. Det hade vi.
Ja.
Vi var inte fattiga precis.
Nej.
Utan vi är ganska gott sätt.
Mm.
Inte överrådigt på något sätt.
Nej, jag förstår. Men du väljer bort Brasilien,
ja,
till förmån för att komma hem till familjen.
Just det.
Ja. Och vad händer då när du kommer hem?
Jag var så familjeberoende, va?
Ja.
Ja.
Men det är ju så, det tycker jag man kommer tillbaka till själv. Jag är ju 50 år, men... Och det är väl en röd tråd lite genom de här intervjuerna jag gjort med äldre, att familjen är så oerhört viktigt för oss människor.
Familjen är mycket, mycket viktigt.
Mm.
Ja. Det betyder ju allt egentligen.
Ja, precis. Ja. Men vad händer då när du kommer tillbaka?
Sedan så kom kriget, och jag var väldigt mycket inkallad.
Mm.
Så jag var tillhörde något som heter Sjövärnskåren på sen tiden. Och de gick ut och kontrollerade en fartyg.
Mm.
Vi hade ju sån här... Vi fick ju mellan stormakterna som var i krig med varandra. Fick vi en korridor.
Mm.
Så vi fick släppa in 6-10 fartyg med... mat och proviant till Sverige. Va?
Mm.
På det sättet så led vi ju ingen död, trots att det var väldigt knapert ändå.
Just det.
Ja. Och då var jag mycket stor på Kobbar och Skär. Och det hette Sjöfartskontrollen.
Uh-huh.
Vi ändrade fartyg, gick upp och tittade på skeppspapperna och kontrollerade, gick ner och kontrollerade lasterna och ja, överhuvudtaget besättning.
Hur skulle du säga att ni som då unga män på den tiden, det var krig i Europa,
ja,
hur kände ni av kriget i Sverige just då? Hur kände ni av kriget, ja, att det var krig?
Sverige var utsatt, väldigt utsatt, och två gånger under kriget var vi väldigt nära att bli dragda.
Mm.
Så att vi hjälpte engelsmännen med att skicka snabba båtar, torpedbåtar med kullager och andra värdefulla saker till England.
Mm.
Medan vi skickade malm till tyskarna.
Till tyskarna, ja.
Ja, det är typiskt...
Typiskt svenskt.
Ja.
Precis. Vi drogs ju aldrig in i kriget. Det där har man ju diskuterat mycket. Ja,
ja. Och som sagt, då saknade jag under de 6 åren det var krig att vidareutbilda mig.
Såklart.
Då tappade jag mycket där.
Ja.
Så att när kriget var slut, då skulle jag hitta på någonting, va?
Ja.
Och då åkte jag till Tyskland. Och där fann jag min kärlek, ja, i Tyskland.
Ja.
Hon var inte tyska, hon var svenska. Men bodde i Tyskland.
Var i Tyskland?
Utanför München.
Ja, så södra Tyskland.
Ja. Ja. Jag blev så förtjust i München så jag kallade min zweite Heimatstadt.
Ja, just det. Ja. Trevligt.
Och där bodde jag i ett år.
Hur kommer det sig att det blev Tyskland då?
Jo, det var därför att min fru hade bott under hela kriget i Tyskland.
Ah.
Och utstått oerhörda saker. Och det var så att jag träffade henne genom att hon kom hem 1943.
Ah.
Det hennes svigerhjälten. Nej, vad hette det?
Svärföräldrar, ja.
Ja, sa att nu tror vi att Tyskland har förlorat kriget. Mm. Så att nu tycker jag att du ska åka hem till Sverige.
Mm.
Och hon var ju svenska, så det var inget problem.
Nej.
Så hon kom hem till Sverige. Och plötsligt en dag så skulle jag ha ett party hemma.
Mm.
Och då så var en av de här partykillarna som sa det att får jag ta med en väninna? Ja, visst får du det, sa jag. Och då kom han upp med väninnan. Och då såg jag direkt att det var kärlek för första ögonkastet.
Alltså det var så?
Ja, vad sa du?
Ja, det var så?
Det var så bara, det blev så bara.
Men hade du träffat tjejer innan och dejtat, varit ute och dejtat?
Ja, absolut.
Absolut. Ja.
Jag hade varit tillsammans med en flicka i över tre år.
Hur var det då på den tiden? Var träffades man? Träffades man ute på dans?
Eller? Ja, skoldanser.
Skoldanser, okej.
Okay. Ja, det var mycket på den tiden. Med riktiga orkestrar och det var stort.
Men om man dansade med någon då och fattade lite tycke och sådär, bytte man telefonnummer och sånt?
Ja, ja. Ja. Mycket sånt. Mycket sånt.
Höll man det här hemligt för föräldrarna eller kunde man vara lite öppen?
Nej, det behövde jag aldrig göra.
Jag
hade mycket förstående föräldrar.
Ja.
Men jag skulle vara hemma då 11:00.
Ja, just det.
Ja.
Ja. Men hur var det med att alltså, smita ut genom fönstret och sådana där grejer? Gjorde man sånt?
Då,
att man smet iväg eller att man liksom inte var hemma på natten? Eller?
Ja, det hände ju en gång att den flickan som jag uppvaktade och ett annat par,
ja,
att vi skulle åka till Estland.
Aha.
Och då gick jag hem och talade om mina föräldrar det att har ni någonting emot om vi åker till Estland? Ja, det har vi, sa de. För det passar sig inte. Aha. Att det åker två par på det sättet.
Nej.
Men vi stack iväg i alla fall.
Asså.
Så det var ingenting att göra åt det. Ja, och där var vi i
men det var tjejen innan din fru då, eller?
Ja, innan. Det var innan.
Innan, ja.
Ja, ja. Och vi var i Tallinn. Och redan då var det tyska generaler som vi såg i Estland.
Ah, okay.
Ja,
okej.
Okay. Och vi parkerade oss i ett litet slott längst vid ryska gränsen som heter Darva Jesu, heter det.
Mm.
Och där höll vi till i 8-10 dagar. Och badade och hade kul och
men vad trodde dina föräldrar att du var då? Eller bara stack du?
Ja, de fick acceptera det till slut.
Alltså det var en liten rebell där i dig.
Ja, ja det var en flickvän jag hade varit med i flera år.
Ja, det var så. Okay.
Ja, så att de visste vem det var.
Men då när din blivande fru kommer in på den här festen.
Ja.
Och du ser henne och du inser att det här är kärlek vid först. Var du fortfarande tillsammans med den här andra tjejen då eller?
Nej.
Det var så du behövde inte dumpa henne först.
Det första kärleken upplöstes normalt på ett mycket hyggligt och normalt sätt för båda parter.
Mm.
Hon var nämligen närmare 5 år äldre än jag.
Okay.
Och jag sa det att jag har ännu inte riktig utbildning, så jag har tjänat inte de där pengar du talar om ännu.
Nej, nej, nej.
Och du är så pass gammal att du behöver gifta dig.
Du kommer att försörja dig kanske.
Så var det.
Ja, men det är jag. Alltså, ja, så var det.
Tanna sitter och skrattar.
Ja.
Jag tycker du är dråplig.
Nej, men det är underbart. Ja. Men då är jag ju nyfiken såklart på när du träffar din fru. För hon kom ju, hon har varit i Tyskland och hon har varit där under hela kriget. Du träffar henne och du får ju höra den här historien då förstås, att
ja.
Hon har varit i Tyskland.
Ja, hon berättade hur hemskt det var, ja, i Tyskland.
Mm.
Och hon kom hem och i Tyskland så då fick man inte ta ut mer än 10 Reichsmark.
Mm.
Ingen fick resa ut mer än med 10 Reichsmark.
Okay.
Och då gick hon till ett hattmakare och i sitt hatt syntes det 1000 mark.
Ah, just det, smugglade ut.
Ja, så hon smugglade ut de pengarna.
Just det.
För att hennes föräldrar eller styrföräldrar skulle kunna, att hon skulle kunna hjälpa dem med lite paket.
Och just det. Just det.
Och det skickade vi paket varje månad, vad vi kunde få och skicka. Mm. Men då undersöktes väldigt noga, de röntgade paketen och såg att det inte var till dem. Och så skickade vi till hjälp till hennes.
Men du berättade att du flyttade tillbaks då sen till München. När var det? Hade ni träffats en tid då och sen så flyttade ni till München, eller hur?
Ja, när hon kom till Sverige först så sa hon, hon älskade Tyskland och tyckte om det som land betraktat.
Mm.
Och sa att jag skulle gärna vilja komma tillbaka till Tyskland. Och då hoppas jag att du kommer be och hälsa på hos mina styrföräldrar. Hon var nämligen, hade inga föräldrar.
Wow.
Så var det. Och det gjorde jag. Och det var 1951.
Mm.
Och då stod Tyskland inte så bra ut.
Nej, det var trasigt.
Det var bara ruiner alltihopa. Ja. Och det var precis innan Marshallplanen, den amerikanska Marshallplanen, hjälpte upp Tyskland.
Mm.
Så att de bildade ett ny valuta.
Mm.
Och då bodde vi i Tyskland ett år sedan. Och där fick jag träffa många, många människor och fick kontakter för affärsverksamhet.
Aha.
Och då fick jag med mig agenturer hem.
Mm-hmm.
Det vill säga, de hade ju inte kommit i sin internalisering, så, men jag hade redan bundit kontakter.
Smart.
Ja. Bland annat ett märke som Miele kanske känns igen.
Absolut, det känns igen. Det är diskmaskiner och vitvaror. Ja,
i alla fall så fick jag vissa kontakter där. Och sedan jag kom hem så började jag på bearbeta de här kontakterna. Så såg de om. Så att de kunde exportera. Så att då öppnade jag några små företag.
Men bor det en entreprenör i dig? Är du skola? Jag tänker på folk som är entreprenörer och affärsmän och sådär.
Mm.
Ibland är det ju inte att de är skolade till det, utan det liksom finns i dem lite grann. För jag menar, när du kommer ner till Tyskland, varför börjar man knyta kontakter? Fanns det i dig liksom?
Ja. Jag hade den här business-tanken inbyggd i mig, va?
Jag förstår,
känslan av att jag vill skapa affärskontakter.
För det handlar ju också, som jag uppfattar, det handlar ju också om inte bara att man vill kanske göra affärer, men det handlar ju också om en social förmåga att kunna få såna här kontakter. Var du en social person?
Ja.
Eller är en social person?
Ja. Hon hjälpte mig mycket, stöttade mig.
Ja, din fru stöttade
mig. Därför jag kunde inte tillräckligt med språket då.
Nej. Hur var din tyska när du kom ner då? Du hade läst engelska, berättade, men hur var din tyska?
Ja, det var inte så bra just då.
Nej.
Men då fick jag stöd av min fru.
Ja.
Och sedan så gick det ganska snabbt.
Mm.
Jag fick ju mycket hjälp i början. Så att jag kunde ju sköta förhandlingarna och så vidare.
Mm.
Och så, det gick så pass långt att till och med min son följde med mig ner vid vissa tillfällen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag tänker så här att du pratar om din fru, men var gifte ni er någonstans?
Vi gifte oss här uppe i Sverige.
Ni gjorde det?
Ja, i Hedvig Eleonora kyrka.
Mm.
Ja.
På Östermalm.
Och ja, och kyrkheden Bergman, far till den stora Bergman.
Jaha, det ser man.
Tråkig man.
Jaha.
Ja, så att vi skapade ett hem här, va?
Ja.
Och fick en våning på Gärdet.
Ja.
Och där föddes min fru två barn.
Ja.
Först Peter 1945 och Malou 47.
Vad hade du för tankar kring att bygga familj? Jag menar, ni gifte er och... Hade du haft tankar på att jag vill ha barn och jag vill ha en familj?
Jag ville bygga familj.
Ja.
Jag var mycket familj. Jag älskade barn. Men min fru, hon var invalidiserad.
Okay.
Så att hennes vänstra arm, hon föddes med vänstra armen av här. Av här.
Okej, hon hade ingen hand alltså?
Nej, hon hade ingen hand.
Nej, okej.
Okay. Och när barnen kom så hjälpte jag henne väldigt mycket. Stöttade henne och hjälpte henne väldigt mycket. För hon var lite rädd. Så att jag skötte om och la om barnen och så vidare.
Det var ganska var inte det ganska ovanligt på den här
tiden? Ja, det var ovanligt på den tiden. Men jag grep in där. Men hon var så van vid, hon hade gått igenom kurser hur man behandlar det här, så hon hade protes.
Just det.
Och den protesen tog hon av sig när hon skulle arbeta.
Okej.
Okay. Det gick lättare. Så till exempel så kunde hon, om hon sminkade sig, så satt hon fast pälsen så här och sminkade sig.
Hon lärde sig att leva med det här handikappet.
Hon lärde sig att leva och hon förde sig mycket styggt. Och i protesen hade hon alltid ett sidet sjal.
Ah, okay.
Så det var egentligen ingen som upptäckte att hon var invalidiserad.
Så det hämmade henne såklart lite grann, men hon kunde liksom...
Ja, i protesen så hämmade henne naturligtvis.
Ja.
Men utan protes kunde hon göra allt.
Just det.
Allt. Hon skötte hemmet, hon skötte barnet, hon skötte allting.
Ja, det är imponerande.
Ja.
Men då för att vara på den tiden, när vi pratar 45, 47, när dina barn föds, så är du en ganska närvarande pappa då, eller?
Ja, var mycket närvarande.
Ja.
Ja.
Och någonting som du helt själv valde att vara också.
Ja. Jag älskade att sköta om mina barn.
Ja.
Ja. Jag ägnar mycket tid åt dem också.
Mm. Har du påverkat dina barn vad de ska göra vad de skulle göra i framtiden och sådär?
Påverkat har jag väl inte gjort, för då har jag haft egna viljor och idéer vad de ska göra, och då har jag varit med på noterna och stöttat istället.
Mm. Mm.
Till exempel Peter gick ju i tog studenter i Skärta studenter, ja.
Just det,
ja.
Frans Skärta.
Ja, du började din bana då det var på olika företag. Och, men du gick också på Skärta.
Mm, en kort tid.
Då vet jag att det hade väldigt långt till oss som bodde ute i Danderyd. Så då köpte jag en bil åt dem. Så de kunde köra en liten...
De skämt bort dem helt enkelt. Ja. Ja. Men vad, jag har en fråga här. Om vi tänker den här barnen. Vi ser att barnen är 5-7 år. Vad gjorde ni när ni var lediga?
Vad gjorde ni när
ni var lediga, du och din fru, och när barnen var lite yngre? Vad gjorde man i Stockholm då när man var ledig?
Ja, vad gjorde vi? Vi åkte mycket till landet, va?
Mm.
Till vårt landställe. Och sedan på bilade vi mycket.
Ja.
Vi gjorde väldigt stora bilturer upp till Norrland och vi var nere i Tyskland. Bilade bara.
Mm.
Så att då ja... Alltså det var familjesammanhållning hela tiden.
Ja.
Så att jag var nästan aldrig utan min familj.
Men har du varit egen företagare då?
Ja.
Under hela din karriär kan man säga, eller?
Jag hade ett par olika företag. Jag hade tyska agenturer. Och jag var den första som tog upp TV i Sverige 1954.
Ja.
Och visade den på Stockholmsutställningen.
Jaha.
Och det blev sensation där, va?
Ja, det är klart.
Ja. Och så att det hade jag inom ett företag. Och sen hade jag ett företag som hade så kallade vitvaror.
Mm.
Det var ju kylskåp och tvättmaskiner.
Mm.
Och centrifuger och sådana vita saker.
Jag har ju pratat med några, jag pratade bland annat med en dam i den här poddserien då. Hon berättade att hon växte upp på Ekerö. De hade ju isskåp.
Ja, det var isskåp.
Så det kom ju då, de kom med is och så hade de halm.
Ja, och sen så, för att bevara isen.
För att bevara isen, ja, där. Ja. Så att det var ju inte alla som hade kylskåp.
Nej, det var det faktiskt inte. Men först så kom det absorptionsskåp.
Ja.
Det var ju kyla genom värme. Men sedan så kom det med ett kompressortida skåp. Och det var det rätta.
Mm.
För det kunde ständigt hålla.
Just det.
Ja.
Men om jag ställer den här frågan då. Eftersom du har jobbat med vitvaror och teknik ganska mycket.
Ja.
Vad skulle du säga är, kanske inte den viktigaste, men någon av de viktigare uppfinningarna för hemmen? Vad har påverkat mest i hemmen? Om man tittar på de här produkterna som du, som jag antar att du har sålt.
Ja, alltså jag har ju följt med hela utvecklingen utav det här. Mm. Det utvecklas ju ganska fort. Det började med maskiner som var handdrivna. Och sedan så efter några år så blev de motordrivna. Och den utvecklingen följde jag med från början.
Ja.
Hela vägen upp.
Ja.
Så att jag höll på i 20 år med mina agenturer. Va?
Ja.
Tror jag var.
Vad tror du har underlättat? Jag tänker på till exempel tvättmaskinen. Mm. Måste jag ha underlättat väldigt mycket för hemarbetet.
Det gjorde det. Det gjorde det.
Mer än till exempel diskmaskinen som man ju faktiskt, det kan man ju jaga lite själv.
Ja, ja. Du vet, då hade man ju ständigt på den tiden. Man diskade av tallrikar och ställde upp.
Ja, ja, ja. Men tvättmaskinen måste väl verkligen ha...
Det var mycket populärt,
ja.
Tvättmaskiner.
Mm.
Så det började med små pulsatormaskiner som var ganska små.
Ja.
Och det var egentligen i Norge man började med en maskin som heter Evalett.
Jaha.
Ja, en pulsatormaskin. Och den hade jag, köpte jag till min fru en sån.
Mm.
Men sen gick utvecklingen ganska fort. Sen kom de här maskinerna, cylindermaskinerna.
Just det, precis.
Som refuserade.
Just det, de vänder och vrider på tvätten, ja, och sådär. Ja.
Då var vi på rätt väg alltså.
Ja. Det är oerhört häftigt att få haft den förmånen, kan man ju säga på något sätt. Vi är ju alla i den tekniska utvecklingen, ja, utan att vi märker det.
Ja.
Men det har ju skett så oerhört mycket om vi tänker från 1919, det året du föddes, till idag.
Ja, det har hänt väldigt mycket.
Det har hänt något helt otroligt.
Men det är mycket förvånande över vad som har hänt under den perioden.
Mm. Och det är ju så mycket som vi tar för givet idag att det ska finnas. Vi ska, ja, vi har våra datorer och tv-apparater.
Ja,
och
jag är inte uppkopplad alls längre.
Nej, det är inte det. Har du kopplat ner dig då lite?
Ja, jag har kopplat ner mig. Jag har haft mobiler från början.
Ja.
Ja. Men så tröttade jag på det.
Ja.
Ja.
Ja, jag förstår.
Det blev, jag tyckte det var lite tjatigt. Så, men sen har det aldrig blivit att jag har kommit igång.
Nej, jag förstår.
Det är på gott och ont. Mm. Vill jag säga.
Tekniken?
Ja, det är på gott och ont.
Mm. Ja, man pratar nu när man pratar mycket om... Det kallas för biohacking. Vi kan se robotar idag som både lyfter och gör volter. Och det är helt otroligt alltså.
Ja, visst. De hackar sig in, vet du.
Mm. Men jag tänker en sån, nu har vi ju komprimerat ditt liv väldigt, väldigt hårt här, men jag tänker på en man som du som har jobbat mycket, haft eget företag och som jag förstår har varit väldigt social och driven.
Ja.
Hur är det att sluta jobba?
Ja, det är ganska hårt.
Det är det?
Ja. Min fru hade en permanent bronchial katarr.
Okay.
Och gick till läkare som sa det att du behöver bo i söder i ett par år för att det ska torka ut. Och då får vi till Spanien och så började vi med att köpa en liten våning där, va, och se. Och det var längre steg vid Malaga-kusten.
Mm.
Och det var mycket trevligt, härligt klimat.
Men då var det, då kunde du bara ta det lugnt då? Jag tänker, då har du slutat jobba. Hur är det?
Ja, du förstår att jag jobbar ju fortfarande då. Men
ja, du gjorde det.
Hon bodde kvar där.
Mm.
Och jag pendlade mycket. Så att jag har ju flygit upp på det. Jag vet inte hur många gånger. Men det var väldigt många gånger. Med ett flygföretag som heter Hebb. Och det var så mycket jag flög med dem. Så att jag fick flyga gratis ibland. Och så de ringde till mig ibland och sa, svenskar, du inte åka ner nu? Du får åka ner gratis för att halva flygplanet ska lastas med mat till fest där nere.
Ah. Ja.
Och då åkte jag med.
Okay. Men då jobbade du fortfarande, du pendlade upp, jobbade här och flyttade ner?
Ja, det gjorde jag.
Men sen när du hade avvecklat då din verksamhet och dina företag och slutade så att säga jobba, hur är den omställningen? Jag menar, när man har jobbat så pass mycket som jag förstår, hur är den omställningen?
Ja, det var tufft.
Det är tufft, ja.
Ja, det var tufft.
På vilket sätt är det tufft?
Ja, du vet, eftersom jag varit en verksamhetsmänniska så var det lite förvirrande, va?
Mm.
Kändes det förvirrande.
Mm.
Och då började jag på... Jag är från grunden en ganska ordentlig person.
Mm.
Och då var jag på städa hemma och göra allt sånt där. För att jag skulle ha något att göra.
Men du var tvungen att aktivera det helt enkelt.
Jag aktiverade mig hela tiden.
Ah.
Jag kan inte sitta och rulla tummarna och sitta i taket. Det går inte.
För att jag tycker att det är intressant. För att man kan ju titta, man kan ta andra paralleller. Till exempel professionella idrottsmän som inte planerar vad de ska göra när de har massa, de har pengar och de har allting, men sen plötsligt så tar det bara aktiviteterna slut och har man inte en plan eller någon idé för hur man ska fortsätta så verkar man kunna stagnera.
Ja, alltså visst hade jag hobbies, jag tyckte om, jag promenerade nästan varje dag, gick till skog och mark.
Just det.
Och
vad betyder det för välmåendet då?
Ja. Just det. Jag mådde väldigt bra där det.
Ja.
Ut i skogen.
Ja.
Ja. Det var en sån balsam.
Mm. Och det är ju klassiskt och det är ju också så att säga, all forskning tyder på det, men ändå gör ju inte folk det.
Nej.
Alltså man vet att det är viktigt att gå i skog och mark, det är bra för hjärta, men folk gör det inte i alla fall. Hur kan det bli
jag
så?
Jag vet inte varför.
Är det för att vi är så lata kanske?
Jag lider ju att jag inte kan gå ut.
Nej.
Jag har promenerat kolossalt mycket varje dag, ett par timmar. Mm. Under många, många år.
Jag måste fråga en sak, och det är en väldigt svår fråga, och jag är inte säker på att det finns ett svar på den här frågan, men kan man förbereda sig för de vedermödor som uppstår under livet? Du berättade att för 22 år sedan så dog din fru. Hur kan man förbereda sig för sådana händelser i livet?
Ja, för henne så kom det väl ganska snabbt. Hon fick leukemi.
Leukemi?
Ja, okay. Blodsjukdom.
Ja, blod. Alltså cancer.
Det började nämligen med anemi.
Okej.
Okay. Och då gick hon till en professor som heter... Jag kommer inte ihåg det. Hast. Professor Hast. Och då så frågade hon professor där... Hur länge kan man leva med det här?
Ja,
ja, mellan 12 och 15 år.
Okay.
Och det var precis vad hon gjorde.
Aha.
För när hon kom till 12 år så började leukemi komma. Gick över från anemi till leukemi.
Okay.
Och på den tiden klarade man inte den sjukdomen.
Nej.
Och då var man tvungen att förbereda sig där. Så jag visste om det, och hon på sätt och vis visste, vi talade inte med varandra om det, för Nej. Det var känsligt.
Ja. Men det är ju någonting som vi med 100% i säkerhet vet att vi kommer hända oss alla människor i framtiden, och nu att vi kommer dö.
Ja, det kommer vi inte undan.
Det kommer vi inte undan. Och det är någonting som man ändå inte har upplevt. Men hur har din inställning varit till döden under ditt liv? Har du tänkt på döden någonting?
Ja, det är klart att det gör. Man kommer upp i den här åldern,
ja.
Så tänker man... För att... Du vet att jag har rätt mycket krämpor och jag har svårt lite av varje. Mm. Det ska jag inte upprepa här. Men det räcker för att jag tänker innan jag somnar, vakna imorgon. Eller är borta då.
Uh-huh.
Varje kväll jag lägger mig, somnar jag in i natten.
Just det.
Och det är på något sätt... Men jag har ingen ångest.
Nej.
Inte ett dugg.
Du är inte rädd?
Nej, jag är inte rädd. Nej. Inte ett dugg. Utan i så fall så istället så tänker jag nog att det kan vara skönt att somna.
Mm.
För att jag vet ungefär hur det går till.
Ja.
Jag vet att man kommer in i en koma. Och i den koma så upplever man saker. Kan man uppleva underbara saker. Inte att även om hjärtat har lagt av,
just det.
Så arbetar huvudet fortfarande.
Mm.
Och det tar några minuter innan huvudet ligger av. Och då är det svart, tror jag.
Ja. Vad tror du händer efter vi dör?
Efter döden?
Ja.
Ja, hörru du, då är det bara materia kvar. Men sen så är det många som tror på andeväsendet, att själen lämna kroppen, va? Och jag tror att det har någon mening med det här. Därför att jag kan berätta nästan en otrolig historia som många inte tror på, men det är sant.
Mm.
En natt nere i Spanien. Jag hade nämligen lovat min far att se till min mor innan hon skulle gå bort, att sköta om henne så gott det går.
Mm.
Men då hade vi också en bostad i Spanien. Och då frågade jag henne om hon hade något emot att vi hade bostad. Nej, det tycker jag bara bra, sa hon. För att det är bra för min fru Birgitta att vistas där. Va?
Mm.
Så att en natt så blir ljuset rubbet alls vitt.
Ja.
Och vi sätter oss upp båda i sängarna och säger, vad är detta? Vad är detta för någonting? Och då så säger min fru det. Ja, men det är Ivar, som min far hette. Mm. Ser du inte Ivar som står i dörröppningen? Och han ser jävligt arg ut.
Okej.
Okay. Jo, jag såg honom.
Ja.
Sen försvann han.
Så men både din fru och du såg?
Ja, vi såg samtidigt. Vi vaknade av att det blev alldeles vitt i rummet.
Ja.
Och det låter ju otroligt.
Ja, det gör det.
Och det hade jag varit ensam så inget hade trott på det där.
Nej.
Men eftersom jag hade Birgitta med min sida och vi båda vaknade samtidigt.
Men var din pappa...
Jag upplevde det.
Men din pappa levde inte då?
Nej, han var borta. Men jag talade om det här för min mor när jag kom hem.
Mm.
Och det tyckte det var en fantastisk upplevelse.
Mm. Men vad säger det dig då om vår framtida död? Vad tänker du kring det? Alltså om du nu har sett din far när han inte var liv, vad tänker du då kring vår framtid? Kan vi också dyka upp för våra barn eller för våra...
Ja. Jag tror inte att... Det vet att kroppen, det är bara materia.
Mm, mm, mm.
Men jag tror att det finns någonting mera.
Mm.
Som lämnar kroppen.
Mm.
Och vad det nu kan vara, det vet jag inte. Men det är en kraft.
Mm.
Det är absolut en kraft.
Ja, det finns absolut en spänning i det här och att tänka på vad som ska hända oss. Det kan ju... Ingen vet ju.
Ingen vet ju.
Så det finns onekligen någonting som jag tycker är spännande med det här. Trots att jag inte vet och antagligen inte kommer få reda på någonting. Men det där är ju en jättespännande historia. Och,
ja, min fru var... Där hon var både hos sina fosterföräldrar i Tyskland. Ganska tidigt skedde. Innan vi hade träffats så fick hon en låginflammation och låg på sjukhus. Och det var illa däran.
Mm.
Och hon kände hur hon skulle gå bort.
Mm.
Och efter ett tag så kände hon att hennes kropp lyftes upp. Så här.
Mm.
Men så, och då upplevde hon vackra saker. Fjäll och härliga äggar och blommor och allt upp det där.
Mm.
Sen så drogs kroppen tillbaka trots att hon kämpade emot.
Mm.
Så drogs kroppen tillbaka. Ändå. För då bearbetade teamet med att få henne tillbaka.
Så hon var på väg då mot döden?
Ja, hon var på väg. Det var... Vad hon upplevt och berättat för mig.
Det är jättespännande. Jag skulle vilja ställa en fråga som vi kanske kan runda av med faktiskt. Men jag brukar ställa den frågan också. Om den 20-åriga Sven satt med all kunskap som man har idag.
Ja.
Vad skulle du ge för råd till den 20-åriga Sven idag om livet? Det är ganska stort, men men är det någonting där som du har upplevt under de
resten? Det var 20 år, men så var ju inte blommad utav sitt existens. Och då har man ju bara tanke på att slå sig fram.
Ja.
Att försörjning.
Mm.
Det tänker man ju på då.
Mm.
Naturligtvis.
Absolut.
Ja. Så det är mycket viktigt. Och 20 år var man ju ganska ungspolig.
men om man tänker på den, om vi tänker på försörjningen, vilket många är också väldigt, man vill bygga upp någon form av kapital.
Ja.
Och man vill resa, om man vill göra allting. Men när vi sitter här idag, hur mycket tänker du på pengar idag?
Nej, inte så mycket.
Nej.
Nu tror jag har jag fördelen av att jag har en son som är mycket duktig. Och han sköter alla affärer. Han sköter mig.
Du har delegerat?
Ja, jag har delegerat. Ja, och det gör han med den läraren.
Vad jag vill komma till alltså, är det att man säger att pengar... Det är såklart så vet vi har ju den kunskapen att ha för lite pengar gör en med största sannolikhet kanske olycklig. Om man inte har pengar, mat för dagen och inte tak över huvudet.
Förstår jag.
Men så säger många att pengar inte är lycka i om man har jättemycket pengar. Vad tänker du kring pengarnas och pengar och lycka?
Det är inte lycka.
Nej.
Det är inte lycka. Pengar är.
Nej. Vad är lycka i livet? Vad är lycka i livet?
Lycka i livet, det är om man är tillfredsställd i olika moment.
Mm.
När man känner en tillfredsställelse, Där ligger lyckan.
Och vad är viktigt för dig idag, Sven? Vad är viktigt för dig idag när du vaknar upp på morgonen och ja, tänker, vad är viktigt för dig då?
Ja, det är viktigt att när jag då vaknar och lever, så tänkte jag att du ska göra någonting av den här dagen. Mm. Och då går jag upp och pysslar. Och du förstår att jag har det blivit cancer. Oh. Hudcancer.
Okay.
Jag har barnkatarr. Jag har lite sådär besvär. Så att när jag går upp på morgonen så tar det en ganska lång stund innan man har ordnat till facet så ordentligt. Så man ser hygglig ut.
Så det finns alltså en släng av fåfänga kvar alltså?
Ja, jag har lite fåfänga kvar. Jag vill se estetisk ut.
Ja, jag tycker det är en fantastisk avrundning att med född 1919, att man fortfarande är fåfäng. Det visar att du lever, Sven, tycker jag. Och jag vill tacka dig jättemycket. En komprimerad version av ett väldigt spännande liv är min bedömning.
Det har varit spännande liv.
Stort tack för att jag fick komma och hälsa på dig.
Tack själv.
Tack.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.